Då får ni gärna stå upp så ska vi läsa dagens evangelietext tillsammans som kommer från Matteus evangeliet kapitel 25, verserna 14-30. Det finns på sidan 700 i de här röda biblarna. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sa: Herre, du gav mig 5 talenter, här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de 10 talenterna. Var och en som har, han ska få, och det i överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det som han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Under många perioder i mitt liv så har jag kunnat känna en ganska så, någon form av oro eller stress kopplat till tron och kopplat till frågor om hur ska jag leva som kristen? Hur är man kristen egentligen? Vad bör jag liksom fylla mina dagar med för att verkligen leva ut min tro? Var och hur ska jag tjäna och så vidare? Och jag har varit ganska upptagen med att liksom komma på hur jag ska göra för att göra rätt saker. De här liksom, stora och viktiga sakerna i Guds rike. Vad det nu är för någonting. De här stora och viktiga sakerna. Och i det här så är det också ganska lätt att man kanske börjar jämföra sig med andra. Att wow, han gör ju det där. Han åker på den där liksom resan och missionsgrejen. Och hon är där. Och det där skulle jag också liksom vilja göra. Eller ha eller tjäna på det sättet och så vidare. Och jag tror kanske att vi alla här inne på något vis kan ha kämpat med jämförelse på något sätt. Och i min värld så var det här och kanske fortfarande är ganska mycket kopplat till det här med internationell mission som jag precis har pratat lite om. För mig så var liksom det ultimata sättet att tjäna Gud på, det var att åka så långt utanför Sveriges gränser som möjligt. För det var då man gjorde de stora och viktiga sakerna för Gud. Och jag tänkte att om bara jag liksom kommer iväg, då kommer jag komma i funktion och då kan jag tjäna Gud. Och jag tror absolut att det är Gud som har gett mig den här längtan efter internationella sammanhang eller så. Jag tror att han har gett mig gåvor för det. Men den här stressen och oron som jag har känt kopplat till det, den tror jag inte är från Gud. Och jag tror definitivt inte att min uppdelning liksom som jag gör i mitt huvud mellan de stora och de små sakerna och de viktiga och de mindre viktiga sakerna i Guds rike, att det är från Gud. Och absolut inte att det är hans sätt att tänka. För tvärtom så blir vi gång på gång när vi läser Bibeln påmind om hur Guds sätt att tänka på är så annorlunda mot mitt sätt, mitt ganska brustna och liksom skeva sätt ibland att tänka på. Och hur Gud tänker och hur Guds rike fungerar, ja, men det får vi i evangelierna ofta del av genom liknelser som Jesus berättar för sina lärjungar. Och dagens text, den består ju av just en liknelse. Där Jesus istället för att liksom säga rakt ut vad han menar så tar han lite omvägar och förmedlar sitt budskap genom en liten berättelse. Och när det kommer till liknelser så behöver man kanske stanna upp en stund och begrunda liknelsen. Sätta den i sitt sammanhang och för den delen inte övertolka varenda liten detalj utan snarare försöka komma åt kärnan. Men vad är det Jesus vill säga här om Guds rike? För när jag läser den här liknelsen som vi nu fick höra precis så här lite snabbt och rakt upp och ner och sådär. Då väcker det en massa frågor hos mig. Och någonstans så tycker jag nästan att den på ytan bekräftar det som jag redan tänker. Det här med att liksom man måste prestera och det gäller att inte ligga på latsidan. Och så tycker jag liksom att det är orättvist att de får olika många talenter. Och så den här stackaren som bara får en talent. Till råga på allt så blir han straffad för att han gräver ner den i jorden. Och jag tänker så här, men hallå, det var ju genialiskt att gräva ner den i jorden och bevara den liksom, och inte ta risker och allt det här. Och vadå, uppmuntra Jesus till någon form av liksom risktagande här? Ja, jag får massa frågor när jag läser den här liknelsen. Men som jag sa, man kanske kan behöva börja med att sätta liknelsen i sitt sammanhang. Så vi börjar där i liknelsens kontext för att få tag i vad är det Jesus vill säga oss. Och vad var det liksom lärjungarna uppfattade? Vad var det liksom de hörde? Och den här liknelsen berättar Jesus i en kontext av någon form av undervisningspass, kanske vi skulle kunna kalla det, som han har för sina lärjungar när han är ensam med dem på Olivberget. Och det tema som Jesus här talar om med sina lärjungar, det är det som vi skulle kalla för eskatologi, alltså läran om Jesu återkomst och tidens slut. För lärjungarna har lite tidigare i kapitel 24 så har de frågat Jesus om när och vad tecknen för hans återkomst och för tidens slut är. Och i dagens text, i liknelsen i dagens text, den är liksom en del av det här långa svar som Jesus ger på de här frågorna som lärjungarna ställer. Och när det kommer till tidpunkten, ja men tidpunkten för Jesu återkomst och den här tidsålderns slut och så vidare, så säger Jesus att det är ingen som vet det. Ingen utom fader, inte ens sonen och inte ens änglarna. Så det verkar här vara liksom oväsentligt i sammanhanget. Utan det Jesus istället vill att lärjungarna liksom ska ta fasta på och komma ihåg och ja men fästa vikt vid, det är hur de ska leva sina liv tills dess att Jesu återkomst blir en verklighet. Och det här huret då som Jesus vill genom liknelserna beskriva och förmedla till lärjungarna, ja men det gäller ju även oss, kyrkan idag. För vi lever ju, eller vi väntar ju fortfarande på att Jesus ska komma tillbaka. Så vi lever, brukar man säga, i en tid av nu men ännu inte. Alltså Jesus, eller Guds rike har kommit till oss i och med att Jesus liksom föddes och dog och uppstod och så vidare. Så har vi fått del av Guds rike. Men det är fortfarande inte här fullt ut. För vi väntar fortfarande på att han ska komma tillbaka. Vi lever fortfarande i en värld av brustenhet, av svårigheter, av orättvisor och så vidare. Och frågan är då hur vi som kristna och som församling, som kyrka, lever i den här ganska svåra tiden. Och Återigen i dagens text så talar Jesus här om förvaltarskap under den här nu men ännu inte tiden. Det vill säga hur vi som kyrka och som individer förväntas använda och ta hand om det som vi har fått och det som vi har anförtrotts med i väntan på att Guds rike ska komma fullt ut. Hur ska vi använda vår tid, våra resurser, våra gåvor och så vidare som ett uttryck för vår tro och för Guds rike och som ett gensvar på det som Gud har välsignat oss med i våra liv? Och så i den här liknelsen då så möter vi den här mannen som uppenbarligen är väldigt rik, vad det verkar. Så han ska resa iväg och han kallar till sig sina tjänare och ger dem i uppdrag att ta hand om eller förvalta hans egendom medan han är bortrest. Så han ger tjänarna 5, 2 och 1 talent. Och en talent, vad jag kan förstå, är någon form av pengamått eller något sånt där. Som på den här tiden motsvarade en förmögenhet. Jag vet inte hur många årslöner, men det var väldigt mycket värt i alla fall. Och det här någonstans visar ju på att även den här lilla stackaren som bara fick en talent, han fick ju också anförtrott sig ganska mycket faktiskt, med tanke på hur mycket en talent var värd. Men som jag nämnde tidigare så blir min fråga med en gång. Ja, men varför får de olika många talenter? Det är ju orättvist. Men så får jag fundera lite till och tänka att ja, men det här kanske är ett ganska nutida, jag vet inte, sätt att tänka kring rättvisa, att alla ska ha lika mycket. För faktum är att den här mannens sätt att agera här, det är ju faktiskt långt mycket mer barmhärtigt än så. Han ger inte de var och en liksom samma mängd och sen förväntar sig att alla ska klara det lika bra och på, liksom på samma sätt. Nej, vi kan läsa i vers 15 att han ger var och en av dem efter sin förmåga. Efter sin förmåga. Så den här liksom första orättviskänslan har lagt sig lite hos mig. Sådär. Då blir det här otroligt befriande istället. Men jag behöver inte jämföra mig med någon annan. Eller jag behöver inte värdera mig själv utifrån vad någon annan har. För det är oväsentligt. Gud anförtror mig utifrån vad han ser att jag klarar av. Varken mer eller mindre. Och utifrån den jag är. Och jag vet återigen att vi som, liksom, även om många av oss här är troende och vi går i kyrkan och sånt, så är vi ju långt ifrån befriade från jämförelsens gift, eller vad man ska säga. Den finns ständigt hos oss. Men vi ska komma ihåg att i Guds ögon så är det helt, ja, men det är helt befängt att jag jämför mig med någon annan. För det Gud är intresserad av, det är ju vad jag gör med det som jag har fått. Det som jag har blivit anförtrodd. Och tillbaka till liknelsen, så de här två första tjänarna gör, de som har fått 5 och 2 talenter är det väl, om jag minns rätt nu. Det är att de går och gör affärer med de här talenterna så att de förmeras, de fördubblas. Och det vill säga ju i den här liknelsen att de gör det som de fått i uppdrag att göra. Det den här mannen har sagt åt dem att göra. Och det ska visa sig att det ju är de här två tjänarna som har handlat rätt och rättfärdigt. I Guds ögon. Till skillnad då från den här tredje tjänaren. Som grävde ner sin i jorden. Och som mannen därför kallar för slö och dålig. Och anledningen till att han här kallas för slö och dålig. Eller att den här mannen kallar honom för slö och dålig. Det tycks vara för att han inte riktigt köper den här tjänarens argument. Om att han var rädd för mannen. Och att det var det som var anledningen till att han gömde den i jorden. För om man nu var rädd för att liksom riskera de här pengarna och han kanske liksom gjorde bort sig och någonting sånt, så hade han ju åtminstone då kunnat sätta dem på banken, tycker den här mannen. För tydligen så var räntan hög vid den här tiden, har jag läst någonstans också. Så det hade varit ett bra sätt att förvalta de här pengarna på. Det hade liksom inte krävts mer av tjänaren än så. Men istället då så går han och gömmer pengarna och kontentan av det här då blir att tjänaren själva verket inte har handlat i rädsla utan snarare i någon form av liksom obryddhet, lathet eller till och med själviskhet. Så i vers 28 och framåt, när han då blir straffad enligt texten, så blir han inte det för att han försökte men misslyckades. Eller för att det han liksom hade lyckats tjäna ihop var för lite eller mindre än vad någon av de andra hade lyckats tjäna ihop. Eller att hans förmåga endast räckte till att liksom förvalta en talent. Det var inte det som ledde till det här straffet. Nej, mannens vrede gentemot tjänaren, det handlade snarare om att han inte ens hade brytt om sig, han hade inte ens brytt sig om att försöka. Och att han av egoistiska skäl valde att gömma undan pengarna istället för att förvalta dem. Och att han kort och gott var illojal och trolös mot sin herre. Så vad den här mannen då istället uppmuntrar och belönar, ja men det är ju på det sättet som de här andra två tjänarna agerat. De som valde att göra sitt bästa med det de fått tilldelat sig. De här tjänarna kallar mannen för goda och trogna tjänare. Och likväl som den här tredje tjänaren med en talent inte straffades för att han liksom inte lyckats tjäna några pengar, så belönas inte de här två första tjänarna för att de lyckats fördubbla och att de var så duktiga. Utan det handlade om att de hade varit trogna det uppdrag som mannen anförtrott dem. Och mer specifikt så belönar mannen dem för att de hade varit trogna i det lilla. De hade inte jämfört sig med varandra eller väntat på att få något större eller bättre att förvalta. Eller tänkt att det nog finns något viktigare än någon annanstans. Nej, de hade använt det de har, där de är, för att tjäna sin herre. Och allt som vi har och är, det är ju en gåva från Gud som han ger oss i uppdrag att förvalta i den här nu men ännu inte tiden som vi som kyrka lever i. Och vi ska göra det troget och i liksom perspektivet att Guds rike en dag kommer komma fullt ut. Och tills dess så får vi använda det vi har fått anförtrott oss redan nu för att, liksom, för att visa på Guds rike genom Guds rikes handlingar. Som inte mäts i storlek eller viktighet utan i trohet till honom som gett oss det vi har. En av dagens andra texter, episteltexten från första Petrusbrevet, där uppmanar författaren de här kristna i den tidens mindre Asien. Författaren uppmuntrar dem att tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Och den som tjänar, att han tjänar med den styrka som Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Han är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Så om man nu ska använda någon form av måttstock för det vi gör, om man nu kan säga så. Så handlar det snarare om att Gud ska bli förhärligad genom det vi gör. Och lite tidigare i gudstjänsten så berättade jag ju om Elias, studenten i Libanon. Och hur han kom liksom tillbaka till tron genom att en kollega hade berättat för honom om sin tro. Och det här hände ju i något så liksom vardagligt som på arbetsplatsen. Och under ganska svåra och tråkiga omständigheter. Människor som tvingats fly från sitt hemland. Liksom. Och nu jag måste försörja mig och jag får ta ett jobb. Och, liksom och, sådär. Och där får Gud verka. Och där får han bli förhärligad genom att de delar med sig av sin tro till någon annan. Som tar emot det. Och jag tycker att det här är ett väldigt fint exempel på hur Gud liksom förhärligas mitt i vardagen. På en arbetsplats och som sagt under ganska tuffa omständigheter. Genom att de här personerna liksom väljer att använda det de har tiden, orden och så vidare, och modet. Och att vara trogen, eller att vara trogna uppdraget, att låta Gud förhärligas i och genom våra liv, ja, men det gäller ju liksom kanske på alla livets områden. Det är ju inte alla av oss som känner liksom att gå och bara liksom predika ut i ord alltid överallt. Det kan vara tufft och svårt. Men Gud vill förhärligas i hela våra liv och i alla delar av våra liv. Och i dagens gammaltestamentliga text från första Moseboken, där läser vi om hur Gud skapar människan till sin avbild. Och hur han ger människan uppdraget att förvalta den skapelse som han just har skapat och som han älskar. Och jag tror kanske att de flesta av oss här skulle hålla med om att vi kanske inte har skött det här uppdraget så bra. Att förvalta vår skapelse, det blir tydligt inte minst när vi liksom rent fysiskt börjar känna av klimatförändringar. Vi hör inte bara om dem, utan vi upplever dem också här och runt om i vår värld. Och det här borde kanske liksom, inte minst hos oss som kyrka som har fått det här uppdraget att förvalta Guds skapelse, ja, men leda till eller väcka längtan efter mer Guds rikes lika handlingar som vill gå emot den här utvecklingen. Inte i första hand för de konkreta resultatens skull, utan för att vi ska vara trogna vårt uppdrag att förvalta skapelsen och på det sättet förhärliga Gud. Och i den här gammaltestamentliga texten så läser vi också om den här sjunde dagen, sabbaten, när Gud har, ja, men jobbat och skapat i 6 dagar och väljer att vila på den sjunde dagen. Gud gjorde den helig. Och det kanske också kan vara ett sätt för oss att förhärliga Gud genom våra liv. Det vill säga att liksom göra den där sjunde dagen till en vilodag och en dag där vi på något vis får pausa lite från allt annat som rör sig i våra liv och i våra huvuden och så vidare. Kanske också kan vara ett sätt hur vi kan förvalta det vi har fått, nämligen skapelsen och livet. Och jag vet inte hur ditt liv ser ut. Jag vet inte vad dina förutsättningar är. Och jag vet inte heller om du kan känna igen dig i något av det som har varit min brottningskamp som jag inledde med. Men det som jag liksom skulle vilja skicka med som fråga är lite, ja, men hur kan du i veckan som kommer, i det som är din vardag, vara trogen uppdraget att förvalta det som du har blivit anförtrodd i ditt mest vardagliga liv. Och genom det låta Gud förhärligas. Återigen så tror jag absolut att vår egen längtan och våra drömmar och sådär många gånger stämmer överens med Guds liksom riktning för våra liv. Och som han, med betoning på han, sakta men säkert leder oss mot. Men jag tror också att han är lika och kanske till och med mer intresserad av våra små gudsrikes handlingar på vägen dit. Så om vi ivrigt strävar efter att låta Gud förhärligas i våra liv genom de mest vardagliga av handlingar, då tror jag att han en dag kommer säga till oss: bra jobbat, du gode och trogne tjänare. Amen.